Som David sa förut så håller ju det på att människovärdet håller på att devalveras. Kanske fortare än kronan. Och vi håller på att se hur vi graderar varandra. Och då behöver vi ställa fast och sätta fast och se vad säger Bibeln om människan. Jo, människan har ett fullskaligt värde inför Gud. Det ska jag tala lite om. Jag ska börja med att lägga upp en text som ska vi se. Nej, det var inte den. Jag läser från första Johannesbrevet, det fjärde kapitlet. Där står det så här. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Och så står det i vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Två gånger i den här texten så står det att Gud är kärlek. Det är liksom huvudpunkten egentligen. Gud är kärlek. Alltså det står inte Gud har kärlek. Gud är till sitt väsen kärlek. Och han som har skapat allt har gjort det i stor kärlek. Människan, skapelsen, allt. Så man kan slå fast att alla människor är älskade av Gud därför att Gud är kärlek. Och alla människor är skapade av Gud för att ha sitt ansikte vänt mot Gud. Gud vill människan. Gud vill dig. Han vill mig. Han vill oss alla. Det är utgångspunkten. Och det här är Bibeln tydlig med. Vad är en människa? Och vad är människa värd? Förändras värdet någon gång? I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som antogs 1948, det var ju strax efter kriget. Och då skrev man den här FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för att det som hände under kriget inte skulle upprepas och hända igen. Där man klassificerade människor efter nationalitet och kön och hur man såg ut. Och man var judarna fick utstå mycket lidande under de åren. Då antog man det här dokumentet med 30 artiklar som berör människans värde, frihet, lagskydd, förhållande till samhället, frihet till religion, åsiktsfrihet och så vidare. Och artikel 1 lyder så här. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Och det här antogs, det var några röster som lades ner från några länder när man antog det. Men man antog det med stor majoritet i hela världen. Jag upplever att människovärdet på något sätt trubbas av, devalveras och graderas, och det är utav flera anledningar. Och därför så är det här så oerhört viktigt att vi som kristna, som församling, står upp för människovärdet och hävdar det, predikar det, förkunnar det och lever ut det och i bemötande utav andra människor. Och det devalveras utav flera olika anledningar. Olika faktorer som man kan ta upp. Vi bedöms utifrån prestation, produktivitet, effektivitet. Den som kan prestera tycker vi är mer värd än någon annan. Vi bedöms utifrån utseende, hudfärg, klass. Och här inte minst på sociala medier eller hur man jämför sig med varandra. Vi bedöms utifrån popularitet, framgång, hur många likes vi har. Vi bedöms utifrån gener, härkomst, IQ. Nu kan man ju beställa barn efter gener. Till och med där jämförs vi och värderas på olika sätt. Vi värderas utifrån pengar och social status. Den som har mycket pengar skulle vara mer värd än någon annan. Det fanns en sån här reklamslogan som egentligen var ett sminkföretag som tog fram, som sa "You are worth it." Och så var det reklam på någon smink. Men hur ska den då som inte har råd att skaffa det sminket känna sig att den skulle inte vara värd? Så det här är några sådana här faktorer som påverkar människovärdet eller vår syn på människan på olika sätt. Och i takt med våld och krig och polariseringar så ökas eller minskar respekten för människovärdet. Och det måste vi ta tillvara eller bevaka. Och själv måste jag säga att, och vi samtalar om det i veckan några stycken, om hur lätt det är när vi ser på allt det som händer i vår värld idag och händer i vårt land idag, att vi på något sätt avtrubbas i att se det. Vi sappar snabbt över till någonting annat. Och egentligen så är det ju att människovärdet eller människans värde håller på att hotas. Vad säger vi då om Bibelns syn på människan? Ja, jag skulle vilja börja med att säga att det börjar egentligen inte med skapelseberättelsen. Om hur Gud skapade människan. Och den utgår heller inte ifrån att människan har fallit, alltså i och med syndafallet. Det hela börjar egentligen innan skapelsen. Innan skapelsen existerade fanns Fadern, Sonen och Anden. Och om det fanns en Gud före skapelsen som sen skapade allt, så finns det ju också ett syfte, ett bestämt syfte med skapelsen. Alltså Bibelns stora berättelse börjar med att Gud som lever i gemenskap med Sonen och Anden och som säger vi ska göra människor som är vår avbild. Där börjar Bibelns syn på människan. Guds avbild. Och människan är en del i Guds stora, vad vi skulle kalla det för, ekologiska väv. Och det är bara om människan som Gud säger vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Lika oss, alltså det är ett plural, det är tre stycken som talar, Gud, Fadern, Sonen och Anden. Så berättelsen börjar som med orden till dig och mig som människa. Gud älskar mig. Och Gud älskar dig. Och Gud har på något sätt installerat en bit av sig själv i oss. Och vi är ständigt Guds avbild. Som betyder att varje människa har förmågan att kommunicera med Gud. Varje barn som föds bär med sig en hemlighet av Gud. Är det någon som har sagt? Och visst är det så när vi ser ett nyfött barn. Det är ju fantastiskt. Och där har vi alla varit en gång. Jag fick idag en hälsning från min syster. Där hon hade hittat ett telegram som var sänt till mina föräldrar när jag föddes. Grattis till den tredje pojken, stod det. Och min farfar sa, en pojk till. Det var en sån där påminnelse också om, ja men där i det gryende början på livet, där fanns också dessa ord över mitt liv och över ditt liv. Gud älskar mig och Gud älskar dig. På vilket sätt är vi då Guds avbild? Ja, om Gud och sonen och anden sa låt oss göra människor till vår avbild, så börjar det i en relation. Relationen till Gud. Så människans djupaste identitet, det är relationer. Att leva i gemenskap med Gud, med andra människor och med den här skapelsen. Och här kommer vi in på att vara församling. Nu ska jag inte gå iväg och predika om det. För det är stort. Jag älskar församlingen. För vi är på något sätt ett profetiskt uttryck för det som Gud vill med alla människor. Att leva i en relation och i gemenskap med andra. Det är det vi är skapade för. Relationen till Gud. Där vi kan samtala med Gud inför Guds ansikte. Relationen till andra människor i kärlek, gemenskap och delaktighet. Relationen till skapelsen där vi har att förvalta, vårda och bruka och ta hand om den här skapelsen. Och den är hotad och vi har alla ett ansvar där. Det innebär också att hela människan återspeglar Gud. Det finns alltså ingen motsättning mellan kropp eller själ eller ande. Hela människan måste finnas med. Allt är ett uttryck för Guds goda skapelse. Gud använder hela dig för att visa sin karaktär, vem man är. Din kropp är ett tempel för Gud. Och dina relationer innebär respekt och kärlek. Och mitt arbete sker i Guds tjänst. Mitt förhållande till skapelsen innebär förvaltning, vård och omsorg. Så människans värde bottnar i att Gud har skapat henne. Det finns ingenting jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Och det finns ingenting jag har gjort för att Gud ska älska mig mindre. Guds kärlek är konstant. Den påverkas inte hur du beter dig. Är ni med? Den är konstant. Guds kärlek är det mest konstanta i tillvaron. Guds kärlek till varje människa. Det finns ingenting jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Och det finns ingenting jag gjort för att Gud ska älska mig mindre. Ser vi så på varandra? Ser vi så på andra människor? Gud gör så. Han ser så. Så människans värde vilar inte på vad människan är i sig själv, utan på att Gud har skapat henne och älskar henne. Gud älskar varje människa lika mycket. I Romarbrevet, det femte kapitlet, vers 6-10, så står det: medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom. Och jag har strykit under de här fyra orden: svaga, gudlösa, syndare och fiender. Alltså du kan ta till vilket begrepp som helst. Gud älskar oss i befintligt skick. Vi var svaga. Vi vände Gud ryggen. Vi var syndare. Vi var till och med Guds fiender. Då agerade han. Därför att vi är hans skapelser allihop. Det finns en berättelse som jag nog har berättat förut, men jag tar den igen. Ernest Hemingway berättar i en av sina romaner som heter Världens huvudstad, heter romanen. Han berättar om en far som har en son som heter Paco och bor i Spanien. Och de kommer i konflikt med varandra. Och Paco, han ger sig iväg hemifrån, flyr från sin far. Åker till Madrid där han lever och bor. Men fadern liksom längtar efter sin son så mycket. Så han efter en tid ger sig ut att leta efter honom. Och han söker på gatorna i Madrid och hittar honom inte. Och så kommer han på en idé. Han sätter in en annons i en tidning. Och så står det så här: Paco, möt mig vid Hotel Montana klockan 11 på tisdag. Allt är förlåtet. Jag älskar dig, din far. Och på tisdag klockan 11 så går fadern dit och ställer sig vid torget. Och när han kommer dit så står det 200 stycken där. Alla heter Paco. Alla längtade efter den gemenskapen, efter den fadersrelationen. Och ta den där bilden av hur Gud söker varje människa. Därför att han har skapat henne till sig. I en relation. Gud älskar oss. Och han gjorde det långt innan vi hade presterat någonting. Innan, medan vi ännu var svaga, fiender, syndare. Då älskar han oss. Och bara den här punkten. Ja, det är nog för oss i mötet med andra människor. Och det är också en avgörande faktum och ett punkt för oss som församling när vi möter människor. När vi predikar, när vi har verksamhet. När vi engagerar oss i mission, evangelisation. Eller när vi samtalar om vår identitet som församling. Och denna punkt är avgörande när vi talar om skjutningar och bombningar som nu sker i vårt land. Eller när vi talar om det som sker i Ukraina. Lyssna noga nu. Putin och Zelensky är lika mycket värda. De är Guds skapelser. Och Gud älskar alla människor. Det betyder inte att vi blundar för orättfärdigheten. Vi står upp för den. För rättfärdigheten. Vi står upp för det sanna, det rätta. Det är en teologi, ett synsätt som står upp för rättfärdigheten och mot ondskan och orättfärdigheten och allt som förtrycker. Det är en teologi och ett synsätt som bara inte har ögonen riktade på den slagne i liknelsen om den barmhärtige samarien. Utan har lika stort intresse för dem som har rånat honom. Som går nära dem och frågar: kan jag hjälpa dig? Det är en kärlekens revolution. Det är mot allt annat. Och Gud har visat hur långt han är beredd att gå för att visa denna sin stora kärlek. Så det finns alltså en djup kärlekens teologi i den kristna synen på människan som vägrar att devalvera människans värde på grund av vad det vara må. Gud älskar oss. Inget kan påverka människans värde. Inte sjukdom. Inte funktionsvariationer. Inte minnesförmågor. Inte demens. Inte brott. Inte hudfärg. Inte kön. Inte nationalitet. Inte om du är HBTQRSTUV. Vad du än är. Människans värde står fast. Du är älskad i befintligt skick. Och Gud kallar på dig och på mig. Det här är en teologi som har djupa rötter i Gamla testamentet, där främlingen, den faderlöse, den fattige och änkorna står i centrum för uppmärksamheten. En kärlekens teologi som gör som den mannen som umgås med syndare och äter med dem. I Lukas 15. Gud älskar varje människa lika mycket. Nu vet jag inte vad jag är här. Vi gör så här så länge. En kristen helhetssyn på människan blir för det andra en protest mot det synsätt som vill reducera människan till enbart en fysisk och social varelse. Därför att vi tror att varje människa har en unik förmåga att kunna samtala med sin skapare. Det finns en mottagare här inne för samtal med Gud. Och vi tror att varje människa har den kapaciteten. Att hennes hem, hennes mening och bestämmelse, det är att leva i gemenskap med Gud. Nya testamentet kopplar den här avbildstanken till Jesus Kristus. Där ser vi hur det är tänkt att vara. Han blev en av oss för att visa oss vägen till Fadern. Och det står om Jesus, han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare, härxare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Alltså Gud har i Jesus Kristus fokuserat på, så här är det tänkt att vara. Och inte bara det, han erbjuder det livet till oss var och en. Det är mötet med Jesus och att bli ett med honom som vi förverkligar som människor, som det är tänkt att vara. Tanken är alltså att det ord som Gud uttalade när han skapade människan, där det står Gud sade, det är det ordet som har blivit människa i Jesus Kristus. Och nu erbjuds detta liv oss. Det är ju fantastiskt. En kristen helhetssyn på människan blir för det tredje också ett konstaterande att avbildstanken har skadats. Och Bibelns ord för synd är hamartia, eller missa målet som det betyder. Och det är ett ord som är hämtat från när De tränade att skjuta på pil, med pilbågen mot en tavla. Då satte man en slav i en grop framför tavlan. Om den som sköt pilen missade så reste han sig upp ur hålan och skrek: "Hamartia, du har missat målet." Så synd är att missa målet. Synd är det som förstör det goda liv som människan är skapad till. Missa det målet, det som är målet för människans existens. Att man bortser från sin relation till Gud och inte erkänner att Gud är ursprunget för hennes existens. Att vända Gud ryggen. Och Gud sörjer precis som vilken förälder som helst när ett barn gått vilse eller kommit bort. Och Gud lider när det goda livet som människan är skapad för inte uppnås. Så lägg dig så nära Guds hjärta för att lyssna till den lidelsen som Gud känner. Han som söker upp varje människa för att få henne rätt igen. Och hur Gud inte bara har, så att säga, sörjt i sin himmel någonstans. Han har kommit hit till oss i Jesus Kristus. Ljuset kom in och lyste upp mörkret. Och berättelserna om Jesus Kristus är ju en berättelse som säger att mitt beteende eller min bortvändhet från Gud inte kan ändras med bättre insikt, kunskap eller behandlingsprogram. Berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse är berättelser som visar att detta klarar vi inte själva. Och det visar också hur allvarlig situationen var för människan. Vi har hamnat i en återvändsgränd. Vi är hopplöst förlorade. Men i ordet hopplöshet finns alltid ordet hopp kvar. Tänk på det. Gud har gripit in. In i människans värld för att öppna en väg till livet. Gud återställer i Jesus Kristus avbildstanken. Och han är den enda som kan förvandla det förgängliga till oförgänglighet. Han som i skapelsens morgon skapade allting. Vi hade en skuld som var så stor att ingen av oss kunde betala den. Ingen annan än Gud kunde betala den. Men det är Gud, det är en människa som måste betala den. Och den människan är Jesus Kristus. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Så Romarbrevet 3, 23-24 talar om både det som är människans dilemma och i nästa andetag det som är människans räddning och lösning. Det var här vi började. Gud är kärlek. Alla människor är älskade av Gud därför att Gud är kärlek. Och alla människor är skapade för att ha sitt ansikte vänt mot Gud. Gud älskar dig, vem du än är. I hans ögon är du värdefull, dyrbar, älskad. Och Jonas ska strax sjunga en sång som handlar om det. Att du är värdefull, vem du än är. Vi ber.